Cash och det flash och det guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand, en podcast ni inte kan vara utan.
Välkomna tillbaka till Guldtands podcast. Nu är det dags för del 2 med Maria Olsson. En stark resa. Förra veckan så har vi börjat gå igenom hennes liv och nu ska vi fortsätta. Så häng med. Nej, nu handlar inte detta om mig, utan nu går vi tillbaka där i, du tog precis tillbaka han då, för att du trodde ju att det kommer bli bra.
Ja, men precis. Och det här gick jag på liksom länge. Liksom, för, alltså det trappas ju upp så långsamt så att man reflekterar inte över liksom hur det förändras när man lever i det själv. Andra som ser det utifrån ser det ju så mycket tydligare än vad man själv gör. Och speciellt när man älskar någon så vill man inte se. Och så var det ju mycket för mig också, jag ville inte se.
Nej. Men han var påverkad när han var med dig också då, eller?
Ja, det var ju... Så att det eskalerar ju liksom. Jag vet inte, det håller ju på liksom. Men jag är totalt blind för det hela. Och jag skiter i vad andra säger liksom. Och jag orkar inte lyssna liksom. Ja. Jag hade nog med mig själv. Jag mådde inte, för i det här också då, givetvis. Då har ju jag... för att gå tillbaka då tills... 16-årsåldern där ungefär, så hade jag en episod med att Therese, hon velar i bakgrunden och jag står och steker pannkakor och så är tre killkompisar i rummet liksom, som hon håller på och busar med och liksom, du vet, så som man håller på liksom. Och jag blir liksom mer och mer förbannad, för hon skulle hjälpa mig med maten och så att vi allihopa kunde äta. Jag är hungrig och det är jävligt irriterande liksom. Och till slut ställer hon sig bredvid mig liksom, så där, och står och liksom småhoppar och allmänt fjortis liksom. Och då liksom jag får någon form av blackout. Jag ser genom mina ögon, men jag kan inte styra min kropp. Jag kan inte tänka, utan jag bara gör. Så jag tar stekspaden liksom från stekpannan och så bara lägger den på hennes arm och tittar på henne. Och hon blir ju förbannad. Hon vill ju liksom hoppa på mig. Och jag bara får ställa mig och fortsätta steka pannkakor. Jag reagerar inte. Jag är bara borta liksom. Och då tar ju de andra killarna tag i henne liksom, och lugnar ner henne. Och sen så får ju jag även liksom, komma tillbaka liksom. Och liksom börja fundera på vad fan gjorde jag nu? Liksom, vad var detta? För jag blir ju jävligt osäker på vad jag dum i huvudet, vad fan händer nu liksom. Och jag får ju be om ursäkt liksom, och liksom, alltså, jag fattar ingenting. Och jag tar upp det med min mamma liksom, och berättar vad som har hänt och så. Och hon liksom bara ler och tycker, men du är nog schizofren. Och så är det liksom ingen mer diskussion om det. Så att det skulle vara någon, yay, kul grej. Eller, sådär. Och jag har ju förstått det liksom, att det är ju en post-traumatic stress disorder liksom, reaktion. Det förstod jag väl först när jag var typ 30 år eller någonting igen. För detta är ju inte bara det, utan det har ju även varit liksom, när vi då fick flyttat ifrån Lasse, jag och Therese då, till mamma, så började jag ju även uppleva liksom, om och om igen liksom, när jag gick och la mig och skulle sova, att Lasse liksom slänger upp dörren liksom, han kommer in liksom, just de här att bli slagen, att liksom orden, och hör det här liksom i huvudet om och om igen, att du är värdelös, du klarar inte av någonting, du kan ingenting. Vänta lite, jag ska bara. Och liksom det här liksom spelas bara upp om och om igen, natt efter natt liksom. Och i och med det här liksom, då kommer ju mer depression, och då börjar ju även skadebeteendet också. Så att det är ju inte bara det att jag är blind för vad Jimmy håller på med eller inte vill se, utan det är ju även det att jag är så skadad och i mig själv, så att jag orkar inte ta tag i något annat heller liksom.
Du orkar inte lyfta i mer problem.
Nej. Så att det är ju liksom egentligen bara jättemycket känslomässigt jävla kaos.
Ja, plus då att han har börjat missbruka dem.
Ja, men precis.
Men du blir gravid här?
Nej, inte då.
Nej?
Nej, utan det är inte först för en jag går ur skolan. Jag har gått dans i Uddevalla. Och då har jag bott med honom i Göteborg. Med lägenhet. Och han har kommit hem totalt. Ja, alltså när jag öppnade dörren var det som att få en spann vatten över sig. Det var en råtta i lägenheten.
Ja, vänta, nu ska vi hjälpa lyssnarna. Från Brastatiderna då, så flyttar du och Jimmy till Göteborg då, eller?
Ja, det är ju mycket så att mamma, hon går ju från Lasse, hon träffar en ny gubbe, ska få en större lägenhet och då flyttar vi ju in hos henne.
Mm.
Och,
du och syrran då?
Ja, och så får hon en liten sladdis. En liten lillebror till oss. Och i den här vevan då så drar jag mig mer till Göteborg till min kille då. Liksom, ja. För han har lägenhet där och han har även ett jobb där.
Så han var bara här och somra då på Ibrasta eller vad då?
Ja, han har ju varit med oss sen vi var tonåringar och liksom han har åkt fram och tillbaka till Göteborg och liksom, ja, han har ju liksom levt lite som han har velat. Liksom. Han har jobbat i Göteborg, han har kommit hit och så varit med mig och sådär. Och så, ja.
Och nu är det din tur att bara åka mot Göteborg då?
Ja, men precis.
Ja.
Så att,
hur går det med hans drogbekymmer under den här tiden då?
Jo, men han håller ju på och han har väl även börjat sälja.
Mm.
Så att när då jag kommer hem, för att då är ju åter min pappa och hälsa på.
Mm.
Så vi har varit i Brasta. Men jag går upp själv i alla fall i lägenheten. För pappa skulle väl, eller mappa då som man kan kalla. För att då är han ju faktiskt klädd som kvinna när han är här.
Mappa?
Mappa, ja.
Ja, coolt. Det tycker jag.
Ja. Nej, så att när jag kommer hem så är han ju i alla fall. Han har någon jävla psykos av något slag. Och tror att det är en råtta i lägenheten.
Ja.
Och det förstår jag ju ganska snart. För han är alldeles stissig och han är och drar i allting igen och liksom. Så jag liksom börjar ju, jaha, men hur tror du råttan har kommit hit? Ja, nej fan, jag var uppe på vinden och jag letade, jag var i någonting och det var, jag såg röda ögon. Och så hörde jag det skrapa och så, det är råtta som har kommit ner. Det är en råtta i lägenheten. Okej, men vart har du letat då? Vart har du varit och tittat? För jag tänkte, jag får ju spela med i det här.
Mm.
Jag kan inte göra annat. Han är ju helt väck. Nej, men jag har tittat här och där. Ja, men då tittar vi en gång till då. Så vi gick ju igenom hela lägenheten. Det var ingen råtta. Men så dagen efter så pratade jag med farsan. Eller mappa.
Mm.
Och då tänkte ju jag att jag liksom bara skulle smita därifrån. Ta mina grejer och bara dra.
Mm.
Men han hade ju en inneboende som hyrde ett rum då i lägenheten. Så han skvallrade ju. Så då kom ju Jimmy till min mamma då, för då hade vi ändå kommit hit. Och förklara och berätta och liksom, ja, som han hade gjort så många gånger förut liksom, men att han öppnade sig fullständigt. Han grinade och han lova bättra sig och men liksom, han ville väl inte vara där han var heller.
Det går för långt.
Ja, precis. Han ville ha det bästa utav båda världar liksom. Men det går ju inte. Och han var väl, hade väl även börjat bli indrivare på den tiden också, så att han satt ju i skiten liksom. Men jag fattar ju inte ens då liksom vad det innebar liksom. Jag var ju ganska utanför det han höll på med, för han berättade ju minimalt för mig, förutom just när han fick de här att jag skulle lämna och att han berättade liksom vad som hade hänt under den här tiden och hur mycket han ångrade sig och hur mycket skit det var och att han inte ville och att han egentligen liksom bara ville vara med mig och liksom att han älskar mig.
Ja, du måste ju missat en del, alltså umgicks ni inte så mycket eller?
Nej, jag var ju mest hemma liksom. Jag målade och jag gjorde skolarbete när jag var i skolan. Liksom. jag var ju aldrig med han när han åkte iväg. Så, utan, alltså, det jag förvandlades långsamt till, det var ju en trofé. Att han hade någonting som ingen annan kunde få. Och även en länk till verkligheten, skulle jag tro.
Mm.
Att hans, det var hans livlina liksom.
Ja, jag förstår att han hade att göra. Skulle du dra amfetamin och sen sälja amfetamin och sen driva in skulderna med de jävla kretsarna? För det är ju aldrig någon som betalar. Så det måste finnas att göra en del, kan jag tänka mig.
Ja. Nej, han kan ju försvinna veckor i sträck liksom, och liksom försöka få tag på han. Och sådana grejer, liksom, det var ju vinst och förlust om man svarar. Och,
men hur var, så, det, hur var er ekonomiska situation då? Kunde du utlyfta vingarna själv eller vad?
Just då så gick jag ju i skolan liksom, och det fanns ju liksom ingen annanstans jag ville vara heller liksom. Jag kunde ju inte åka hem till morsan på det sättet, för att hon brydde sig ju inte. Och det var ju den enda vi hade liksom utöver mitt förhållande.
Ja.
Liksom,
mappa då?
Ja, när man åkte ju tillbaka till USA.
Ja.
Ja, så att,
Jävla villande på annars och flyger fram och tillbaka.
Ja.
Aldrig övervägt att flytta till USA?
Nej.
Men här någonstans då så vaknar du typ. Du får någon veckaklocka i huvudet.
Ja, liksom, det blir ju liksom för mycket. Vi går ju isär liksom till slut där. Och då är ju jag ifrån honom ett år.
Mm.
I alla fall. Och liksom, ja, lever liksom livet. Tjejkompisar och ja, jag är bara fri liksom.
Mm.
Men sen så träffar jag han igen då efter ett år. Och vi börjar prata. Och då har han varit ren ett år.
Hur vet du det?
När han har tagit hjälp av sin syster. Och hon kan intyga detta då.
Mm.
Och hennes gubbe då har gett honom ett jobb på hans jobb. Så att han är ren och han jobbar och allt är bra liksom. Så att då börjar vi träffas igen. Och allting går ju bra liksom till början. Och vi blir ihop igen och jag flyttar ihop med han och vi får lägenhet och så blir jag gravid.
Tillbaks till Göteborg då? Eller var...
Ja, tillbaks till Göteborg.
Ja. Så du var här en vända och band lite kontakter då med mor och syster och grejer? Och...
Ja, men precis. Liksom, bonda med tjejkompisar och hela den här biten.
Blir gravid alltså?
Ja.
Fan, fort det går då?
Eller? Ja, fan.
Ja.
Ja, är man dum ser man liksom.
Ja. Nej, men det var planerat eller?
Ja, det var planerat. Vi ville ju ha barn båda två också. Vi ville ju liksom fortsätta med livet och faktiskt göra något bra. Eller liksom bygga en framtid tillsammans.
Ja.
Så liksom alla intentionerna var ju på rätt plats, om man säger så. Så
ja, att, det ni hade där, det tänket måste man ju om man ska skaffa barn.
Liksom. Ja, men precis.
Så han sätter ett skott där då som blir gravid.
Precis. Ja. Nej, så att så allting är frid och fröjd då tills ungefär halva graviditeten har liksom
gått.
Jag vet inte om det ganska lika de där jävla orden.
Ja, vad roligt.
Ja, man känner sig mer tyngd liksom.
Ja, faktiskt. Så fram till ett halvår så flyter det på.
Ja, och sen så märker ju jag på hans kroppsspråk att någonting inte är riktigt som det ska. Ja, så att då går jag ju igenom hans grejer när han sover.
Vad är det för kroppsspråk du märker?
Just det där beskyddandet med jackan till exempel. Man hänger inte av sig det och går och sätter sig i soffan eller liksom går iväg. Utan man tar med sig, eller han tog med sig ytterkläderna och så gick han in. Så hängde han det där han kunde se det.
Jävlar, du skulle inte kunna leva med mig i alla fall. Det är en sak som säger, jag tar med mig jackan nästan, hänger den på stolar. Jag har den alltid med. Ser du på jobbet eller? Jag har med den in till maskin.
Så
jag ser den. Jag hänger den på anslagstavlan i maskingruppen.
Ja, men det är väl just det att man liksom lägger märke till en persons mönster.
Ja, visst fan är det så.
Och när det här mönstret som man vet är normalmönster avviker, det är då man börjar fundera på vad är det nu?
Ja.
Så att om du alltid har det här mönstret och lägger grejer överallt så ser det inga problem. Liksom. Då tänker man inte så mycket på det.
Nej.
Men i alla fall, så då gick jag igenom den här låsån då liksom. Och då hittade jag ju amfetamin. Mm. Och så konfronterade han ju. Och...
Du som inte drogar själv, hur vet du vad det är för droger du hittar?
Det luktar ju samma som det andra. Liksom, han har ju erkänt innan att det är det han tar.
Ja, okay,
så, då,
ja.
Så då utgår jag ju från att det är det det är. Liksom, det är ju ingenting som jag... Ja, det kunde ju lika vara tvättmedel. Det
hade ju, eller kokain, nu är det en drog båda två. Men jag bara nyfiken på hur du ens räknar ut det då. Men hittar man en påse med vitt pulver på en gammal missbrukare så är det nog inte tvättmedel.
Nej.
Dum fråga, jag vet inte varför jag tog det. Skiter det, ursäkta mig. Fortsätt. Ja.
Nej, så att, jag spolade ner i toaletten och så konfronterade han och så erkände han. Och... sa han det att han inte skulle fortsätta och allting på så här. Och jag hade ju sagt det att när jag hittar det igen så kommer jag att dra. Så jag hade ju... Ja, så det gick så långt så att jag hade liksom en lägenhet som jag skulle flytta in i. Och då bodde jag hos min syster under tiden.
Och hög gravid.
Ja, jag var gravid. Men ja... Han kom i alla fall och så fick han övertalat mig igen. Och,
tjejer går på den lätta alltså.
Yes.
Jävlar, fan, jag pratar med tjejer alltså. Varenda jävla gäst jag har i stort sett, de lever med det här att de blir övertalade.
Ja.
Alltså, det är ju inte ert fel. Det är ju att alla missbrukare och sådana här jävla folk, de har ju en fruktansvärt duktig förmåga på att manipulera folk. Alltså. Oh, ja. De är livsfarliga alltså.
Yes. Är
det är synd, ni skulle samlat en 40-pundare och så haft som försäljare. Skulle den haft.
Om inte annat liksom lära sig mer om det. Alltså, prata mer öppet om det. Informera yngre tjejer om hur det är.
Mm.
Om vad det går ut på och vad det handlar om. Liksom. Man har ju för fan ingen susning om man inte är det själv. Liksom.
Nej.
Det, alltså...
Men de är livsfarliga. Jag har haft några... nära in på mig. Och det är ju alltid så när man ska låna pengar eller någonting. Någon så här gång. Det låter ju fruktansvärt bra va?
Oh, ja.
Men likförbannat den 25 sen så är det ju problem ändå.
Mm.
Och ibland går den på den medvetet och ibland låter det för bra för att det kommer inte bli något problem den här gången.
Nej men precis.
Men ja, så är det. Ja. Vi går vidare där.
Ja, nej, så då gick han ju med på att han skulle gå till en psykolog och han tyckte att han är deprimerad och allting är så jobbigt och så skulle det vara ändring med ägare för företaget han jobbar på och skulle bli ändringar i hur de jobbade och såna här grejer också då. Så det var ju också jättejobbigt tyckte han och det här med pappagrejen och ansvaret och att hans pappa var frånvarande och att han visste inte hur han skulle vara en pappa och liksom, nej, men hela den här biten liksom kämpar ju han med.
Mm.
Och stod han i liksom. Så liksom så jag gick ju tillbaka igen. Vi flyttade så vidare till en större lägenhet efter att Elliot blev född och allting och sånt där. Och det rullade ju på ganska okej liksom den stunden. Då var även min far här igen. Min pappa.
Mm.
Och då började det väl liksom ta snurr. Eller då märkte jag ju att någonting har blivit annorlunda i hans personlighet. Eller hennes. För han fick vara med på sjukhuset när Elliot föddes då.
Mm.
Fast inte inne när jag, inte under liksom den kritiska fasen, men det andra. Och sen när vi kom hem igen då, så var min bästa tjejkompis hemma också. Och så stod mappar och pratade med henne och menade på det att när han har fött barn, att han har fött oss. Och, alltså precis som att han pratar som att det är han som har gått igenom det här.
Mm.
Och då blir ju min tjejkompis sådär, nej, men nu får du ta och ge dig. Vad är det du pratar om? Liksom, du har ju aldrig gått igenom det här, för du är ju opererad kvinna. Du har ju aldrig fött barn.
Mm. Oh, fy fan, trampa i det träsket på en förlossning. Yes.
Nej, så att det skar sig ju där. Så han åkte ju hem till min syster och så var hos henne under resten av tiden som han var här och hälsade på dem. Så jag vet inte fan vad som hände liksom på den fronten med honom eller hen Men efter det så var det, han aldrig liksom densamma. Han tog inte i barnen när han var här och hälsade på. Han pratade på ett helt annat sätt. Och han var så i sin egen egobubbla så att han har liksom tappat all den här ödmjukheten och det fina som jag tyckte han var i sig själv. Liksom. Så det blir jättekonstigt. Men ja, som sagt, han var ju ändå mappa och liksom, jag älskar han ju ändå liksom, så att vi försökte ju ändå liksom. Men i alla fall, tillbaka till mitt förhållande där. Nu hoppar jag.
Mm, ja, det går bra.
Ja. Ja, nej, så efter att Elliot var född och alltihopa det här så flyttade vi till en större lägenhet. Och då har det ju börjat balla ur igen. För Jimmys del. Och då blir det ju mer och mer att han liksom ja, så att säga, stänger in mig liksom i lägenheten och där vi bor. För vi hade, ja, han, det skets ju med jobbet som han hade, mer eller mindre. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med. Han hade aldrig pengar i alla fall. Han hade den enda bilen och han liksom pratade ner mina vänner och att han liksom petade in i mina sår med min mamma och min syster och liksom hela den biten, att ingen som bryr sig ändå liksom, men ja, du vet ju hur de är, de ställer inte upp på det i alla fall och du ser ju hur dina vänner är, det är ju ingen som hör av sig till dig ändå liksom, men ja, du har det bättre hos mig och men liksom verkligen
han manipulerar
dig. Han manipulerar mig fullständigt, ja. Så det är två tjejkompisar som hörde av sig ständigt till mig. En tjej som har gått igenom också fruktansvärt jävla förhållande. Väldigt misshandlad och allt vad det var för någonting. Så hon visste ju vad det handlade om. Hon såg ju igenom det här.
Mm.
Så hon ringde mig väldigt frekvent och liksom pratade med mig. Samma med min andra tjejkompis. Hon har inte varit i samma situation, men hon har liksom, ja, hon känner mig så bra så att hon liksom fattat att någonting inte riktigt rätt.
Mm.
Och i den här vevan så läste jag en bok om en kvinna som liksom har ett förhållande med en utländsk man och får en dotter med honom, och så hur han då liksom misshandlar henne och trycker ner henne så hon till slut liksom lyckas fly ifrån och blir liksom satt i massa sån här skyddshem och grejer. Och längst bak i den här boken så står det liksom, om du känner att du är med om det här och det här och det här och det här, liksom en hel lista på saker då som man kan råka ut för i ett sånt här förhållande, så tar du det därifrån.
Mm.
Och då, ja, när jag läste det här så blev jag ju liksom, men vad fan, det här är ju mitt liv. Liksom, shit, vad fan har jag, varför har jag inte sett det här liksom? Så då var det ju liksom att då började jag ju samla på mig papper. Jag visste att jag behövde ett styrsos. Började småpacka grejer och liksom, ja, för att ta mig därifrån. För jag kände att det här är ju helt sjukt. Detta är ju droppen liksom. Så att den tiden var jag väldigt rädd faktiskt. För då var han ju också i den här vevan med kriminella och ja, det var väl vapen inblandade i grejer, och jag hittade en ryggsäck full i amfetamin i bilen när vi skulle åka iväg en gång, som jag bad han att det här tar du ur bilen, du sitter inte i samma bil som mig och din son med en ryggsäck full i amfetamin, det, lämna av oss och så åker du och gör av med det här.
Mm.
Det här går jag fan inte med på.
Mm.
Och det gjorde han faktiskt. Men han var ju jävligt förbannad på mig för det här. Och höll sig väck i några dagar efter det. Liksom, och jag förde liksom i kalendern som jag hade hemma. Liksom, jag skrev ner allt. När han inte var hemma, när han var hemma, hur han hade av sina avtändningar. För att motbevisa han. För att han alltid när jag försökte liksom säga till han. Eller liksom, men så här och så här är det. Alltså, jag kan inte leva så här. Ja, men, nej, men så är det inte alls. Och liksom, så försökte han ju manipulera mig. Så till slut så fick jag ju liksom visa, liksom, peka. Men så här har det varit. Och där så länge har du varit borta, så länge har du sovit, liksom, det går inte att leva så här.
Hur fan reagerar han när du visar den kalendern?
Nej, men han försökte ju prata bort det också.
Alltså, att jag trodde han skulle explodera. Alltså.
Ja, nej, utan det var ju jag som var överkontrollerande, liksom misstog mig. Alltså, det var ju mitt huvud det var fel på. Och, liksom, och där har vi ju återigen den här jävla röda slingan att jag är dum i huvudet, jag kan ingenting, jag fattar ingenting. Jag är pissvärd, liksom.
Han är en narcissist.
Jag tror inte han är det, utan han var bara jävligt mycket i drogerna liksom. Och ja, den personligheten de får när de är så jävla nere i skiten är ju väldigt likt en narcissist faktiskt. Men i och med att jag kände han innan så visste jag att han inte var det. Så att jag vet inte, det är liksom överlevnads...
Men det här med att trycka ner hela jävla tiden, det är fett, det brukar de väl inte syssla med. De brukar väl mer manipulera uppåt åt andra hållet, eller det positiva hållet, eller trycka ner är väl inte det smartaste att göra när man...
Nej, men han vill ju ha mig sittande där liksom.
Ja, just därför undrar jag om det är skitsamma. Det är någonting fel är det ju.
Ja. Jo, men så var det ju.
Mm.
Nej, så att så då tog jag mig därifrån i alla fall. Jag fick faktiskt hjälp av min mor och hennes dåvarande gubbe och min syster och hennes man. Och även hans systrar då. För att de fattar ju, de såg ju också liksom. Och de undrar ju många gånger liksom hur jag kunde klara av att leva som jag gjorde med han. Men alltså, jag höll ju min mask liksom. Jo, men det är bra liksom, det är inte så farligt. Ler man så är det ingen som frågar hur man mår liksom.
Mm.
Så är det ju. Ja, det... Jag vet inte. I och med att man haft så jävligt innan så liksom, så var det ju inte så farligt. Alltså, har man inte upplevt riktigt jävla bra så saknar man inte. Så är det ju. Så, ja. Så.
Men här lämnar du han för gott,
ja,
eller?
Ja, så här lämnar jag han för gott.
Ja.
Mm. Och då blir jag boendes hos en tjejkompis en stund. Tills mamma kommer och frågar om jag möjligtvis liksom kan tänka mig att bo hos henne då en stund. Om det är så att jag känner att jag vill. Liksom. Ja, det är väldigt, väldigt krystat när hon frågar i alla fall. Och på ren trots så säger jag men det kan jag göra. För att jag vill liksom, ja men varsågod kärring jag väl liksom.
Mm.
Här har du, kan ta hand om en stund.
Mm.
Ja. Så jag bor väl hos henne en månad. Och då har jag skaffat jobb och lägenhet och alltihopa liksom.
Vart har du skaffat jobb då?
I Brasta.
Ja, ah, där vi jobbar nu eller?
Yes,
ah, vad roligt. Ja.
Så att, ja, sen efter det så rullar det ju på liksom. Och då är väl han släpper ju inte riktigt helt. Utan han kretsar ju runt utanför liksom. Och han håller ju span och... Liksom, en dag så såg jag han nere på parkeringen liksom, sitta och då trodde jag att han köpte knark utav en annan kille. Men han sålde egentligen.
Mm.
Han kommer sent på en kväll liksom, och bankar och slår på dörren och liksom vill komma in. Och, för att han vet att jag är hemma, men jag svarar inte när han hör av sig.
Mm.
För jag vill inte prata med han.
Mm.
Och då liksom så står han där och bankar och slår liksom. Men jag öppnar inte heller. Jag känner att någonting är jävligt fel. För att det här är inte normalt liksom. Det kröp hela kroppen på mig och det är bara nej, jag ska inte öppna den dörren. Så gjorde jag inte. Men sen så kom han ju tillbaks senare liksom, han skulle ju träffa pojken och allt på det här och då var det liksom inte något prat på vad som har hänt och såna här grejer heller.
Han träffar fortfarande pojken i alla fall.
Ja, han gör ju det.
Mm.
Men alltså tyvärr så var det väl inte så mycket så för att träffa Elliot som för att liksom försöka nästla sig in igen, för det var ju alltid det där att vi måste prova igen liksom, vi måste ha ett förhållande igen liksom, försökte liksom få mig över till hans sida igen liksom. Men jag satte stopp för det och när jag sa liksom rent ut att det kommer aldrig hända. Jag vill inte ha tillbaka dig liksom. Det är slut liksom. Det finns inget mer. Då hörde han ju inte av sig heller och då träffade han ju inte pojken heller.
Nej, okej. Okay. Då sket han i han också.
Ja, men precis.
Det var rätt, ren, rätt genomskinligt som du säger, ja.
Ja, så att...
Lite skrämmande också.
Ja.
Och att använda ett barn som ett verktyg, men precis. Även att det inte funkar sen så är vi ju ungen också.
Mm. Jo, men så är det ju.
Mm.
Ja.
Nej,
så att... Så då var ju jag till slut äntligen av med honom. Om man säger så.
Ja. Du har aldrig ångrat dig?
Nej. Nej, nej, nej. Det jag ångrar mig är ju att jag inte tog mig ut fortare.
Mm. Förståeligt.
Ja. Så att,
Men du har samlat på dig under den här tiden då när du har mått dåligt sådana här grejer. Så jag har uppfattat en grej. Vi pratar även om det på jobbet.
Mm.
Du protesterar lite när du har jobbat i livet.
Mm.
Så klipper du av dig en del av håret.
Yes.
Det ska bli spännande att gå igenom. För sen vi träffades
mm.
så har det blivit lite mindre hår. Har jag,
lite, ja.
Ja, har jag räknat ut.
Jaha.
Jag har räknat dina dreads.
Mm.
Och det försvinner. Faktiskt har det försvunnit några på kort tid.
Ja.
Varför det?
Det är ett självskadebeteende.
Ja.
Väldigt milt så, eller vad man ska säga. Men ändå ett självskadebeteende. För att när det har varit väldigt mycket för mig, när det har varit mycket som har återuppkommit liksom, som jag upplever igen med känslor och sånt jag går igenom, sånt som har triggat förhållande som har varit i samma mönster som tidigare, familjeproblem och såna grejer med min mor eller min syster och såna grejer och liksom skit som kommer upp igen liksom. Och då, ja, jag mår så pass jävla pissdåligt så att då klipper jag av mig håret.
Mm.
För jag vill inte vara kvinnlig, jag vill inte vara vacker, jag vill inte jag vill inte bli sedd liksom.
Stark bakgrund bakom det grejen, ja. Att klippa av sig håret. Jag visste inte att det var att det var så djupt, att det är därför du klipper av dig håret.
Det är faktiskt delvis du som har fått mig att inse det. För när vi pratar om det, för liksom innan så har jag liksom bara sett det som att men jag klipper av den gamla skiten. Jag vill bli av med det gamla. Liksom. Men sen när du frågar mig liksom rent ut att men vad är det egentligen som får dig att göra det?
Mm.
Då har jag ju liksom funderat på det. Och liksom, ja, men det är ju liksom ett självskadebeteende. För långt hår för mig förknippar ju jag med kvinnlighet, mjukhet, empati. Liksom hela det här.
Mm.
Kvinnliga begreppet liksom. Och när det går så långt för mig så vill jag inte vara det.
Mm.
Och till råga på allt så, liksom, så hade jag ju lagt ut det på Facebook också. Ja, men nu är det vår och nu är det liksom förändring. Och det är ju liksom också en grej liksom att fråga mig inte. Nu vet ni liksom, ni som liksom brukar umgås med mig finns ju på Facebook. Ni ser ju liksom, läser svart på vitt. Men vad jag känner i mig, det behöver ni inte veta. Liksom. Utan,
men du har sprungit in i fel person nu, för jag är alltid sån. Jag är alltid sån som om jag undrar någonting, istället för att gå som alla andra och titta eller såna grejer, det är bättre att fråga, så jo, slipper du se. Det var ju samma sak när du kom till jobbet och med en helt annan grej.
Ja.
Jag nyper dig direkt och frågar liksom, vad fan har du gjort nu?
Ja, men precis. Men jag tycker det är bra och jag uppskattar det, för jag tycker om att växa som människa och jag vill ju liksom arbeta mig bort liksom från skadligt beteende. Och...
Ja, jag är ju inte fientligt, jag är nyfiken.
Nej, jo, det vet jag ju.
Men sen fungerar det också så som människa att, vad fan, jag gillar inte själv det med att folk ska gå och titta på det på håll. Mm. Vad fan, är det någonting, kom och fråga istället, så har vi det upprätt, så kan du gå vidare i livet sen. Liksom. Ja,
exakt så.
Så. Men jag tänker på självskadebeteende. Är det det enda självskadebeteende du har haft, eller?
Nej, jag har skärt mig och...
Då måste jag fråga dig med det här. Jag har träffat mängder tjejer som skär sig. Alltså.
Mm.
Varit med tjejer här i podden också innan som har skärt sig. Som har väldigt, väldigt mycket ära. Alltså.
Ja.
Jag undrar bara det, när man skär sig. Vad får man för bekräftelse på det? Eller vad är det man mår bättre av då?
Alltså, den smärtan som jag kände i mig.
Mm.
Utav allt som har hänt och allt man liksom hör i huvudet, hur det skriker liksom, att, ja, som jag berättade, att liksom man återupprepar alla de här onda orden och hur man känner sig i det här.
Mm.
Liksom den smärtan man har inom i sig och att orden liksom bara skriker i hela huvudet. Man är som en stor varböld liksom. Det jag fick ut av det var ju att skär jag mig så får jag ont i såret jag skär. Okay. Det gör ont. Då kan jag liksom koppla bort från min själsliga smärta till såret, till smärtan i kroppen, för att liksom kunna överleva, för att liksom få det ut någon annanstans.
Jävla djupt alltså. Ja, jag har inte tänkt på det de banorna innan, men jag fattar precis när du säger det. Det är ju logiskt, tyvärr. Ja. Jag måste säga tyvärr. Mm. Det är ju inte hälsosamt, men det är ju logiskt i just det utsatta läget.
Ja.
Men jag tipsar fortfarande absolut inte att någon ska göra det nu. Nej. För det kommer folk tänka nu, att nu sitter man här och framhäver att man ska skära sig. Det är inte det, men så.
Nej, det jag egentligen hade behövt, det var ju hjälp.
Precis.
Helt klart.
Ja. Nu blev detta din hjälp då, tyvärr. Ja. Men i alla fall. Och grejen var ju att vi gjorde detta avsnittet idag, för det, jag ville göra det här avsnittet med dig. Det var ju för att framhäva styrkan i dig, vad du har gått igenom och vart du har tagit dig idag.
Ja.
För idag studsar du in där jag jobbar och städar och glädje.
Ja.
Och det är ju så att jag ser ju det här med städerskor och sådana grejer, ser jag ju som, ja, det är ju lika viktigt som att min maskin fungerar. Städningen måste ju fungera där ni städar också.
Ja.
Och det är ju allting annat behagligt för mig på min arbetsplats.
Ja, men det är klart.
Och jag tycker du sköter det kanonbra. Särskilt när du kommer in. Det är jävligt roligt med glada människor kommer in.
Ja,
det finns ju jävla mycket butter folk också. Alltså. Så är man redan på dåligt morgonnummer till exempel, så springer du in i den första personen som redan är butter också.
Ja, ja, visst.
Så det är gjort för krig. Så att, nej, det förgyller stunderna på jobbet och slänga lite käft och prata om lite andra saker.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Men det är ju också det att liksom, har man varit med om en jävla massa skit, så är det inte så farligt att gå och torka någon annan skit.
Nej.
Det, då kan man vara ganska glad liksom, och visa en glad yttre. Liksom.
Ja, det tycker jag du gör. Men det går också, det är rätt lätt på dig. Det vet jag inte om andra människor har läst av. Men jag har läst av det i alla fall. Att även om du skrattar så kan du skratta på olika sätt.
Jo, ja.
Och det har jag läst av att... Det är inte alltid guld och gröna skogar, utan nej, ibland har du med lite bagage hemifrån när du kommer till jobbet. Fast du skrattar ändå, men då läser man igenom, för det är dödsskratt.
Ja, men precis.
Det gör man.
Men det är inte många som gör det.
Nej.
De vill inte se det.
Nej, men det ser jag rätt fort på dig. Och så hör jag också när du pratar i olika tonlägen vad klockan är slagen.
Jo.
Och när det är så har jag backat av också med det här med... Ja, vi snackar ju lite podd, det gör vi ju. Alltså man får prata, vi ska kommunicera, det är det som är. Och det gör vi ju, men jag väljer ju mina stunder när jag har pratat med dig om saker och ting. För jag ser ju på dig, både ditt yttre och hur du för dig när du är mottaglig för att prata med.
Ja.
Så för första gången du skulle komma hit, då låste du sig totalt i bilen.
Japp. Mm. Ja, nej, det funkar inte alls. Nej. Jag fick panik. Och,
då kastade du en av de sämsta lögnerna i världen.
Yes, gjorde och jag är så urusel lögnare. Ja,
fan vad dåligt alltså. Nej, bilen startar inte här nu. Nej, vad jobbigt.
Eller
hur? Ja, så jävla be. Men att avrunda det här hela idag, så tycker jag att du har blivit en fruktansvärt stark kvinna. Utav din uppväxt och dina förhållanden att döma.
Ja.
Hur känner du själv? Ser du att det går framåt i livet?
Ja, men det gör jag faktiskt.
Ja.
Jag tar inte lika mycket skit längre.
Nej. Och efter det här med Jimmy så kan vi ju liksom säga att du hoppar ju in i ett förhållande till.
Mm.
Och du fick två barn till.
Yes.
Ja. Mm. Men förhållandet höll inte.
Nej.
Utan idag lever du som en stark trebarnsmamma.
Yes.
Och vill poängtera också att det förhållandet hade ju ingenting med droger eller någonting att göra, utan det var ju andra grejer som inte klickade.
Yep.
Som vi inte ska fördjupa oss i här idag.
Nej.
Och jag tycker att vi liksom... Nej, jag är nöjd. Jag är jävligt nöjd med det här avsnittet, och inte bara nöjd med avsnittet, jag är nöjd med din utveckling. Idag klarar du dig själv.
Jo,
och jag kommer ihåg, jag frågade dig det. Du var ju ute på en dejt här, och fan det var. Du dejtade ju någonting. Ja. Det räknade jag ut när du var barnledare, så frågade jag dig hur det gick. Men då, det tycker jag ändå så lite, du skrattar åt det nu, men jag tror ändå så att på den där dejten och den där lilla flingen du hade där, så såg du en liten lampa.
Ja, men alltså han var ju speciell.
Ja.
Han var väldigt speciell. Jag hade träffat han innan också, men sen så hade det ju skitit sig på grund av hans bagage och skit liksom som han har med sig. Så vi bröt ju upp, och sen så träffades vi igen då. Och det var det du såg.
Mm. Då hade du lite glädje med dig.
Jo, ja. Alltså, ja. Alltså, han är ju fantastisk tycker jag. Trots att han har sina så liksom. Men,
han släckte den lampan.
Inte. Det gick inte.
Nej.
Nej.
Och det är ju lite tragiskt. Jag tror inte att... jag vet inte fan alltså vad du ska... Jag tror du ska bara ta det med ro typ. Jag tror du träffar den rätta om du tar det med ro.
Ja, men alltså... Det jag behöver är väl egentligen en otroligt tålamodig man.
Mm.
Och det finns det fan inte gott om.
Nej, vi inte, jag spelar inte i den divisionen med tålamod. Det finns fler som inte gör det.
Mm.
Det finns ju bra män alltså, men det absolut finns det som, men de är lika få som bra tjejer skulle jag vilja säga. Mm. För, det är ju skit åt båda håll ibland. Alltså. Du hittar ju de, du kan hitta de värsta... Av de värsta i båda kategorierna, kvinna och man. Så. Men en grej till som jag vill, tyckte jag ville trycka på idag, det är det här med, som du sa till mig, som jag reflekterar över, tog med mig. Det är det här med att du är ensamstående mamma till tre barn idag.
Yes.
Och då frågar jag dig det, du har en städlön liksom.
Mm.
Så frågar jag dig det, det här med pengar och ekonomi liksom. Och det jag nappar på som jag tycker mer ska... faktiskt ta med sig, det du sa. Jag frågade, ja, men tänk om dina barn vill ha det här och det här då, hur gör du då med den? Nej, då säger jag bara helt enkelt att det har inte mamma råd med nu.
Ja.
Ja. Det, och de accepterar det. Det tycker jag är väldigt viktigt att man får in alltså, för det här, den här bortskämdheten som finns ibland, den är lite obehaglig. Sätt dig själv i hemmet här och har gjort det. Att det kan bli jävligt surt om man inte får ett PS4-spel för 1000 spänn eller en ny dator för 10 000 kronor. Det ska typ, det är helt automatik. Det ska bara kastas fram liksom.
Ja, men precis. Nej, det funkar ju inte.
Nej. Och sen så kan man, även om man får saker ibland, så kan man vara sur och odräglig ändå.
Ja, men precis.
Som
det blir
barn.
Ingen tacksamhet.
Nej, och det har jag tröttnat på som fan. Det senaste alltså. Och det var lite intressant det du sa där. Att du har fått igenom det hemma.
Ja. Jo, men vad fan. Det går inte att vara snälla mamman om man säger så på den fronten med att tillgodose allt de vill ha. Liksom. Det,
nej.
Inte, det är inte möjligt.
Det tycker jag ska komma en utbildning på det. Jag ser ungar alltså, högt och lågt som ligger i butiker och grejer och skriker och grejer och kallar sina föräldrar för det ena och det andra. Men ja, nu går vi här och köper godis och åker vi hem sen liksom. Fan, får inget jävla godis när du kallar mamma för jävla idiot.
Nej,
eller någonting.
Precis,
vad är problemet?
Ja. Nej.
Så, men nej. Nej, jag tycker det här avsnittet kan avrundas här. Idag är du som en stark kvinna. Och jag kommer ju följa din utveckling så länge vi jobbar ihop. Vi jobbar ihop. Så lycka till med ditt liv.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att du ville vara med.
Ja, tack.
Vi syns på måndag.
Det gör vi.
Ja, mina kära lyssnare. Det var alltså avsnittet med Maria Olsson. En stark resa. Jag tyckte den var väldigt stark och jag fick lära mig saker och ting som jag inte visste. Sen att jag är rätt bra på att läsa av människor, det har jag alltid tyckt. Och tydligen har jag läst av henne på rätt sätt. Och det gjorde att avsnittet blev ännu bättre tycker jag. För jag kunde trycka på vissa saker som jag uppfattat. Men det som är det roligaste i detta och det bra, det är ju att idag lever hon ett starkt liv som ensamstående mamma. Och hon gör det med bravör. Bravur, bravör, någonting. Det ni fattar säkert. Men detta var allt för idag, så vi ses nästa måndag klockan 12. Och glöm inte följa min Instagram, @guldtandspodcast. Och så har jag en ny privat Instagram, @guldtandspodcast1. Det är för att alla gratislirare som hänger på den första sidan bara inte helt enkelt klarar av att följa. Eller liksom, de är bara där och gratisläser och sånt orkar inte med. Så den nya sidan är privat. Där måste man liksom följa för att kunna läsa. Så där kommer jag lägga ut allt extra material. Så passa på att häng där med. Men ja, vi skiter i detta nu. Så ha det bäst från Alice Gultan. Tjena!
Det cash och det flash och det Gultan. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det Gultand. En podcast ni inte kan vara utan. Gultand.